kunde ju Svenska Dagbladet avslöja att ryska bombplan natten till långt.
Det vi förhåller oss till, tycker jag, det måste vara den ryska militära förmågan.
Skulle fördelarna med ett NATO-medlemskap vara då?
Ja, som sagt.
Men man får inte göra den kopplingen att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot Sverige. Ryssland är enormt beroende av väsen eller ekonomi.
Osäkerheten har ökat i vårt närområde.
Personalbristerna inom de nya personalkategorierna idag då är direkt gränssättande för Försvarsmaktens tillgänglighet.
So far, we don't see anything in the Russian behavior that indicates that they are intending to stop.
Välkomna tillbaka till det fjärde avsnittet av Försvarspodden. Denna gång så diskuterar vi försvarspolitiken som institution och lite mer fokus på personerna som nu tillträtt efter valet och hur institutionerna för att föra försvarspolitiken ser ut. Mitt namn är Oskar Jonsson. Jag är doktorand i krigsvetenskap på King's College London och på kvällstid så skriver jag min egen blogg. Gäster till denna podcast är för första gången har vi med oss Carl Bergqvist, major i flygvapnet och men mer känd under sitt artistnamn Wiseman och drivare av bloggen Wiseman's Wisdoms. Välkommen Kalle.
Tack så mycket, kul att vara med.
Med oss har vi också Annika Nordgren Kristensen som är före detta riksdagsledamot och försvarsberedare i 12 år och ledamot i Kungliga krigsvetenskap akademin med mera. Välkommen Annika.
Tack så mycket.
Den första frågan jag skulle vilja ställa är, man brukar säga att man vinner inte val på försvarsfrågan, och det har väl varit lite förkroppsligande över hur försvarspolitiken behandlas i allmänhet. Men denna gång så kom Moderaternas eftervalsanalys fram till en av de sakerna att de gick upp, just det att försvarspolitiken var en av de förlorade väljarna på. Jag tänkte börja med en liten bredare fråga. Vilka spår har säkerhetspolitiken och så satt i regeringsförklaringen vi just lyssnade på i veckan? Annika?
Ja, det första man sa, eller första statsministern sa i regeringsförklaringen som handlade om de här frågorna, det var att regeringen tillträder i en mycket orolig tid. Och det var på något vis ingången till hela det avsnittet som gäller försvarssäkerhetspolitiken. Och det känner vi ju igen då från valrörelsen, att man har inskärpt detta med att vi lever i en mycket allvarlig tid. Nu återstår det då att leverera på det. Och det blir ju Peter Hultqvist, vår nya försvarsminister, stora utmaning. Han har jättehöga förväntningar på sig som han har synnerligen framgångsrikt bidragit till att blåsa upp. Vilket gör att han har lite uppförsbacka, eller rättare sagt så måste han snart cykla ner för en nedförsbacka till leverans på allt det som är utlovat. Så där finns en koppling.
Nej, just Peter Hultqvist var en utnämning som många, mig själv inräknad, applåderade. Det var kul, för han, just som du säger, han har gjort många förtroendeingivande framträdande. Vad tror du om honom, Kalle?
Jag tror Peter Hultqvist kan bli en frisk fläkt faktiskt i försvarspolitiken. Jag tycker de gånger man har pratat med Peter Hultqvist så utstrålar han liksom ett genuint intresse för försvaret, och han lär sig väldigt mycket och väldigt fort, är min uppfattning.
Tror du han är... Man kan ju säga att ett problem med Karin Enström var att hon kändes som... Hon var inte riktigt förankrad med partitoppen inom Moderaterna, och där... Det kunde man ju se bland annat på att när Moderaterna till slut vände på skutan lite grann och skulle lägga till pengar, så var Anders Borg som kom med det, och jag tror Karin fick beskedet när hon satt i en riksdagsdebatt som hon stormade utifrån, vilket var en ganska tydlig markering att det var inte riktigt hon som var bland toppenskiftet. Tror du Peter Hultqvist har den...
Ja, Jag kastar mig in där. Ja, nej men han är, och det är en väldigt viktig sak du tar upp. Peter Hultqvist underskattades av de borgerliga partierna i försvarsberedningen, i vilken så här, relation han hade med partitoppen, vilken möjlighet han hade att piska fram pengar från Magdalena Anderssons portmonnä. Och han kunde det därför att han hade ett mandat. Han drev de här frågorna inte bara för att han själv tyckte det, utan hade partiet med sig. Och det trodde man inte riktigt, och det var en av anledningarna, tror jag, till att det blev som det blev med debaclet i försvarsberedningen i våras.
Ja, men samtidigt så utlovade ju han, eller han ville ju, ligga 900 miljoner kronor över. Sen när valrörelsen drog igång så försvann de. Kan inte det vara en viss motsatt, Annika?
Ja, alltså, vi vet ingenting om vardera blockens budgetar just nu. Alla hänvisar till att försvarsberedningen ska genomföras, och man har sträckt ut handen i det. Men nu återstår hela budgetmotions- och propositionsskrivandet. Och nu tycks det att försvarsberedningen på olika sätt är ett golv. Men vad det betyder, det vet vi inte än, från vardera håll, faktiskt.
Okay. Vad säger du, Kalle?
Jag tycker det... Det lutar väl åt det hållet, det ser mycket ut så. Jag hoppas verkligen att Peter Hultqvist har en central förankring. Men tittar man tillbaka till 2007 så Odenberg var ju också rätt central i Moderaterna. Och vi vet hur det slutade. Men jag hoppas att det är annorlunda den här gången.
Ja, nej, men det är en jättebra poäng där. Sen har ju nu ny ordförande i försvarsutskottet blivit utsedd också. Annika, du var inne och spånade lite på den här typen av lösningar. Vad tror du om Allan Widman?
Ja, Allan har ju lång erfarenhet från försvarspolitiken. Inte helt okontroversiell, inte heller okontroversiell i Försvarsmakten, som ibland tycker att kasten har varit ganska tvära på en del håll. Men andra uppskattar honom väldigt mycket, för han har just det här intresset och också mycket kunskaper med sig. Jag tror att det kommer bli bra. Jag tror att det blir ett bra... par detta i svensk försvarspolitik, Peter Hultqvist och Allan Widman, även om de står långt ifrån varandra i vissa områden. Men det kan ju också behövas. Om man nu har tänkt sig att lyfta på en del jobbiga stenar framöver, så är det bra, en bra dynamik. Jag är förvånad över att Moderaterna släppte den posten, vilket de ju har gjort. Annars är det ju Moderaterna som skulle ha den i någon bemärkelse, särskilt om man nu vill manifestera någon ny väg eller etablera Wallmark som den nya moderata försvarspolitiska talespersonen på ett resolut sätt. Då är detta lite uppseendeväckande.
Hur tolkar du Widman, Kalle?
Jag tycker Widman är också en vitalisering av försvarspolitiken. Han har alltid varit väldigt tydlig med sina krav och han förväntar sig. Han har väl lite grann ett rykte i Försvarsmakten som gråkappan som dyker upp och tittar på antalet logementsplatser som finns obesatta på ett visst förband. Vi har väl haft våra duster genom åren. Han ville ju reducera antalet JAS-plan ganska kraftigt för några år sedan. Jag uppfattar att han kan ändra ståndpunkt om han blir överbevisad. Sen så är han väldigt envis, uppfattar jag, men det går att förändra med sakliga argument. Och jag tror precis som Annika säger att kombinationen av Widman och Hultqvist kan bli riktigt bra.
Ja, nej, och det är min uppfattning också. Och det är klart, den kanske råder här och nu. Och så om 3,5 år sitter vi alla och är besvikna och tröttna. Men nej, men det är friska fläktar. Kan vi i alla fall komma överens om att det är. Som Annika sa så släppte Moderaterna på ordförandeposten till försvarsberedningen. Och just Hans Wallmark har ju blivit ny försvarspolitisk talesperson för M. Och man lägger till det här att just som jag sa i början att Moderata eftervalsanalysen sa att just försvaret var en av de frågorna man tappat röster på. Och Hans Wallmark ledde eftervalsanalysen. Och sen så blir Hans Wallmark försvarspolitisk talesperson. Kommer detta, tror ni, innebära... jag kan börja med att fråga Kalle. Tror detta kommer innebära någon större skillnad i den moderata försvarspolitiken? Eller kommer det vara en symbolisk skillnad som är enklare att driva i opposition?
Ja, jag tror att det är för tidigt att säga någonting än vart partiet ska. Det känns som att just nu är det ganska mycket som rör sig i Moderaterna. Det har inte riktigt satt sig än vart man ska och vilka som ska vara med och vilka som ska leda den här förändringen.
Annika?
Ja, jag är lite kluven här, för det är lite märkligt på några sätt. Nämligen att Hans Wallmark har ju varit en del av Moderaterna, både i försvarsutskottet men också i försvarsberedningen. Han har skrivit gemensamt med Cecilia Widegren och Karin Enström under årens lopp, framförallt det senaste året kanske, och förfäktat den moderata ståndpunkten så som den har sett ut fram till nu. Så att det kommer ju alla kunna peka på. Ja, men och läsa högt ur de här debattartiklarna och säga att så sent som i våras så sa ni minsann att. Men å andra sidan så i svensk politik kan man ändra sig. Partier kan ändra inriktning och så. Och därav mitt lite, att jag tycker att det är lite uppseendeväckande att man då ändå släppte ordförandeskapet till försvarsutskottet om man nu ville göra någonting annat med Moderaternas försvarspolitik. Jag tror det kommer ta lite tid innan man hittar den nya vägen och det kommer vara en belastning att ha varit en del av den gamla. Men sista ordet är inte sagt i den frågan.
Nej, och jag, precis som du säger så har jag varit med på hela den moderata försvarspolitiken som har lett Moderaterna till där de är nu. Men samtidigt så genom precis rent vad ska man säga, intuitivt är min uppfattning, jag känner inte Hans Wallmark personligen, men jag tror att det finns en möjlighet att någonstans inom honom så ruvar det en försvarsvän som kanske bara väntar på att blomma ut och uthärda den försvarspolitiken som föddes under förra mandatperioden. Det här är ingen exakt vetenskap som ni hör, men tror du det finns någon substans i det, Kalle?
Ja, det är väl inte omöjligt. Men Wallmark är ju från Boden från början, så han har väl växt upp med försvaret. Sen så har han tillbringat större delen av sin karriär i tidningsvärlden då, i Skåne. Men det håller jag väl inte på otroligt. Däremot, det jag tycker är intressant är ju att att Moderaterna byter ut så pass mycket ledamöter i försvarsutskottet och att man byter ut då Annika Engblom som har den stora erfarenheten i utskottet, att hon får lämna då för ett annat utskott. Och man gjorde ju samma sak då 2010, att då roterade man också ut nästan allihopa som hade erfarenhet. Och det är lite svårt tolkat vad man vill med det.
Ja, nej, det är verkligen någonting vi får se. Någonting som annat har svängt bland försvarspolitiska talespersoner är Vänsterpartiet, som tar in Stig Henriksson, som har varit före detta kommunalråd och är med i Vägval Vänster, som verkar vid handen som en ganska tung person med kommunalrådserfarenhet. Betyder det här att Vänsterpartiet verkligen känner sig piskad att ta tag i försvarspolitiken? Annars ser de att vi är i NATO snart. Eller vad tror du, Annika?
Ja, den kopplingen har jag inte funderat över. Men Stig Henriksson är för det första inte vilket kommunalråd som helst. Han är alltså ett kommunalråd med en majoritet av väljarna i sin kommun bakom sig. Vilket är helt makalöst som vänsterpartist. Ja, för vilket parti man än tillhör för övrigt. Och han är då jättepopulär helt enkelt. Han har samarbetat med borgare till Vänsterpartiets stora förskräckelse. Och så är väldigt okonventionell. Sen vet jag inte hur pass tung han är internt i vänstern, om man är så att säga populär mer utanför vänstern än inom. Men jag tror att detta betyder någonting, och framförallt innebär det att vi har Peter Hultqvist med sin kommunalrådsbakgrund. Det här, kavla upp ärmarna, det här löser vi, och jag kan inte härma hans dialekt, men han uttrycker det på det sätt bara han kan göra. Och jag tror att vi kommer se en liknande kommunalrådseffekt, bara positivt alltså, från Stig Henriksson i de här frågorna. Så jag skulle nog säga att det är en vänsterpartistisk upphottning av försvarspolitiken, ja.
Kalle?
Frågan är om man inte har stoppat in Stig Henriksson där just med tanke på Peter Hultqvist lite strategiskt. Jag läste faktiskt om Stig Henriksson. Han blev tillfrågad av, om det nu var Radio Västmanland eller vad det var, om försvarspolitiken, och det var väl ingen fråga han hade ägnat så mycket tankar tidigare, men han såg väl fram emot att läsa in sig som det korrekta svaret är.
Ja, nej, men nu har vi avhandlat lite just vad man ska säga, ansiktena utåt man ser i försvarspolitiken. Jag tänkte försöka gå vidare till lite mer teoretiskt nästan, skulle jag vilja säga. I Sverige har vi en lång tradition att vara väldigt god på analys, speciellt för i förhållande till Ryssland när det kommer till underrättelsetjänsten, men också till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Och jag som håller på att forska på Ryssland är flera gånger om imponerad gång på gång över hur alltså vi har ett forskningsprogram med 8 forskare som enbart forskar på rysk säkerhets- och försvarspolitik eller militärpolitik. Och det är egentligen, det finns ingen annanstans i Europa. Och hela tiden så har de från det snälla Ryssland började förvandlas mer till det Ryssland vi hade där, det som såg snällare ut, enkelt sagt. Så har de gett väldigt skarpa analyser. Och samma sak i försvarsberedningen kommer fram med bra rapporter innan Jörgen, säger man. Jörgen kommer vara en vattendelare och så vidare och så vidare. Så min bredare fråga är egentligen, vart går försvarspolitiken fel från analys till implementering? För, och det är ju mitt antagande då, att det här har inte implementerats så väl som vår analys har sagt. Jag skulle vilja bolla ordet till dig, Kalle.
Ja, det som det visste. Nej, men som du antyder, så det finns ju en väldigt stor diskrepans mellan analysen och genomförandet. Alla är ju rörande överens om analysen har sätts upp det ena efter den andra goda indikatorn på att, ja, ser vi det här, då ska vi göra följande, till exempel då det kända lackmustestet från 2007. Men det händer liksom ingenting, utan det, man vill hellre tolka in andra tecken. Och det måste vi komma ihåg, att för en beslutsfattare, för en regering, så är ju då försvarsberedningen och MUST och FOI och så vidare, det är ju bara en sida av myntet, en källa. Sen får man ju information från andra håll också, via diplomater, via företag och så vidare. Och det hörde vi statsministern i tidigare under året att berätta, att han hade ju fått helt andra signaler från svenska företag i Ryssland. Och det där är ju lite grann i vad, vilka tecken man låter styra. Vi vill ju gärna ta till oss de positiva tecknen som pekar på en utveckling så som vi själva skulle vilja att den drivs, eller så som vi har föreställt oss den, och sen bortse från de andra tecknen. Och där är det väl tyvärr så att försvarspolitiken har ju inte varit en så pass central fråga i den svenska politiken i allmänhet, att man har kunnat räkna bort det här och ägna sig åt andra saker och hoppas att det här bara är liksom en tillfällig svart svan eller en tillfällig svacka i utvecklingen framåt.
Mm. Nej, men så är det. Annika?
Mm. Jo, men det är precis som Carl säger. Alltså att vi har, för det första är ett problem i att vi säger väldigt kraftfullt vissa saker. CFE-avtalet är av avgörande betydelse för Europas säkerhet. Ett annat exempel vid sidan av lackmustestet och Rysslands nära utland och så. Och sen följs det inte upp. Och nu trycker vi oss i termer av att det är oacceptabelt med den ryska annekteringen av Krim och de ryska aggressiva handlingarna och kriget i Ukraina och så. Men jaha, vad betyder det då? Vad blir uppföljningen av de här kategoriska uttalandena? Det andra är, som också Kalle är inne på, det handlar om försvarspolitikens tyngd i mellan politikområdena. Och då har det varit så fram tills nu. Nu hoppas vi att det blir ändring. Det måste bli ändring. Men i alla fall så har det varit en mycket liten krets som har ägnat sig åt de här frågorna, som har fått hålla på vid sidan av på många sätt de övriga delarna av politiken, i synnerhet när det kommer till resurstilldelning. Då har den här frågan vägt väldigt lätt i relation till andra. Det är inte så att de försvars- eller finanspolitiska talespersonerna, ekonomisk-politiska talespersonerna har varit besjälade av tanken att stärka Sveriges säkerhet, därför att man helt enkelt inte har trott på att läget är så allvarligt som försvarspolitiker påstår. Så det har varit ett starkt glapp som bara har fått fortsätta. Och det är ju en slags fredsskada, om man så vill, faktiskt. Och det, nu när säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter i negativ riktning så måste detta ändras. Och nu kommer jag med ett sånt kategoriskt uttalande. Vad händer om det inte gör det då? Ja, vi får väl se. Besvikelsen är stor.
Ja, det är en jättebra fråga. Nej, jag tror precis som Kalle säger, så är det någonting, alltså dels är det väldigt djupt rotat psykologiskt, att man vill vara optimistisk, man vill sortera de positiva tecknen, och det fungerar på aggregerad nivå också. Och sen som du säger, resurstilldelningen, och där jag tror det var Göran Persson som sa, ja, men man kan alltid ta sista miljarden från försvaret, och det har ju lite att göra med att vad försvaret tillhandahåller är ju någonting jätteabstrakt. Alltså det är ju säkerhet. Det är inget som gemene man kan ta på, och det är inget gemene man tänker på ens. Till den dagen då det flyger strategiska bombflygplan vid våra gränser, och då plötsligt så är det så här, jaha, det här var ju jättedåligt. Vad är försvaret? Nej, men den främsta, som sagt, institutionen för att sköta det här har ju varit försvarsberedningen. En icke-frekvent återkommande beredning som sätts in då och då. Men samtidigt så har ju den har ändå visat en viss kraft. För just i kompromissen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna så tvingades Miljöpartiet ansluta sig till just försvarsberedningen. Då var ändå den, vad ska man säga, det steget var ju mycket lägre att göra när alla andra partier redan gått med på den analysen. Men försvarsberedningen, fungerar det att sätta experter tillsammans med politiker, åka runt hela världen, göra analyser och sen så sätta sig att politiskt förhandla i vad av analyserna man ska stryka ut? Det här vill jag lägga till att Carl har ju också skrivit ett gäng längre inlägg om de olika försvarsbesluten. Jag kommer länka till dem sen i inlägget för er läsnings skull.
Men, brutal läsning måste man tillägga för övrigt.
Väldigt brutal men välgjord läsning.
Jag har till och med skrivit en uppsats på kandidatnivå nu om just det där också, från 94 till 2004. Så det är väl inte mycket roligare läsning den heller.
Då länkar vi den också. Vad säger du om försvarsberedningen som institution?
Ja, jag och Annika har ju diskuterat det här några gånger genom åren också. Annika har ju suttit här som en av de mest seniora försvarsberedarna, skulle jag vilja påstå. Och jag är väl inte riktigt lika positiv alla gånger till försvarsberedningen. Det jag vänder mig främst emot när det gäller försvarsberedningen, det är som alltid när det gäller politik. Läser man här rapporten, så det finns ju en hel del bra saker som står i varje rapport då. Men när man verkligen går in och sen tittar på betydelsen av alltihopa, så är det ju väldigt anpassat för att alla ska kunna tolka in sin egen version i just det man läser, så att man verkligen ska få med alla partier på båten. Till exempel inom överskådlig tid, ett klassiskt uttryck. Vad är då överskådlig tid? Det finns ju aldrig definierat. Och så är det med alla viktiga begrepp i en försvarsberedningsrapport. Ingenting finns definierat. Så att man tar in mycket expertis. Det är jättebra att man sitter med alla partier och diskuterar det här, bereder alltihopa. Vi har väldigt lite insyn i den processen utifrån. Jag vet att försvarsutskottet, ledamöter där, är också bekymrade över att de vet så lite av vad som händer i försvarsberedningen. Och sen så spårbarheten finns inte riktigt där. Och vi saknar de här skarpa definitionerna inom överskådlig tid, till exempel, som är som fullständigt vitalt eller grundläggande uttryck för all försvarspolitik. När ska vi ha den här förmågan? Vi ser inget hot inom överskådlig tid och så vidare och så vidare. Det är väl de negativa bitarna. Sen är jag övertygad om att Annika kan lyfta fram ett antal positiva bitar, för jag tycker också att det finns ett antal.
Men en snabb motfråga bara. De kom ju fram med lackmustestet. Var inte det skarpt ändå?
Ja, det var jätteskarpt, men frågan är om det verkligen blev som man hade förväntat sig, för att vi har ju inte sett några fler lackmustest. Och det har funnits ett antal tillfällen då vi skulle kunna pricka av sådana där. Tittar man tillbaka till 90-talet, så där fanns det också då ett antal indikatorer man satt upp på varför vi skulle kunna dra ner på förmågan. Till exempel att Ryssland hade ingen marin förmåga i Östersjön, flygtiden hos flygvapnet var så pass låg och så vidare och så vidare. Då. Och alla de här indikatorerna har ju infriats. Men det har inte hänt någonting.
Nej, och det, jag tror jag minns, jag ska se, ni kan säkert det bättre. Jag tror det var Henrik Landerholm som skrev en avvikande uppfattning i ett försvarsbeslut 2000. Då han betonade just att okej, okay, nu lägger vi ner. Det är säkert jättebra för det här läget. Men vad som kommer att ske är NATO-frågan kommer komma upp för nu har kalla kriget slutat. Och vår förmåga kommer inte alls anpassas för ett nytt Ryssland. Eller en negativare utveckling i Ryssland. Kommer det, så får vi tänka till ordentligt. Det tycker jag var ganska klarsynt 2000. Nu ska jag bolla över till Annika.
Om man ska vara väldigt krasst, då kan man säga att försvarsberedningen är det minst dåliga alternativet för hur vi ska processa försvarsbeslut i Sverige. Och det låter ju lite tveksamt kanske, men det är min uppfattning. Därför att grejen är så här, man kan komma fram till vad som helst egentligen i expertutredningar eller i kombinerade politik-expertutredningar. Finns det inte någon politisk förankring i partierna så kommer man aldrig kunna trycka igenom det genom parlamentet eller beslutsprocessen eller så. Så att det är liksom en förutsättning. Och sen kan man tycka så här, vad man vill om vad man kommer då fram med. Men i alla fall, det är en viktig sak. Det andra är att inget parti så här långt i alla fall har prioriterat de här frågorna. Det vill säga, man har inte haft en egna så här, utbildningar, skolor, uppfostringsanstalter eller vad man så vill i partierna kring de här frågorna. Så försvarsberedningen har varit en jätteviktig institution för att få vissa individer i de här partierna att åtminstone ha detta i nacken hela tiden. Och då kommer man in också på den andra dimensionen är hela, många av de frågeställningar som man ställs inför i försvarsberedningen, inte minst efter kalla krigets slut, har ju inget svar i respektive partiprogram. Det är ingenting man har beslutat på kongresser eller haft upp i riksdagsgrupper. Den har tanken varit att ha en mindre grupp där man kan rakt upp och ner göra bort sig eller vara briljant utan att känna att man får något slags internt straff eller för den delen har något partiprogram att hålla sig i. En forum där man kan då söka sig framåt för i den bästa världen då Sveriges bästa. Så där är liksom, man ska ringa in funktionen. När försvarsberedningen lades på is av Sten Tolgfors efter Georgien. Försvarsberedningen fick inte följa upp sitt lackmustest. Försvarsberedningen ville följa upp Georgien och titta på det. Okej, detta har vi faktiskt skrivit om, vad betyder det? Men Tolgfors valde att lägga beredningen på is. Och då släppte man alla krafter lösa på gott och ont. Därför att precis som Carl säger och håller med om det, så finns det ju en dimension i detta där man då har inte liksom öppet och transparent beslutsfattande. Men nackdelen med att lägga beredningen på is, det är också då samtidigt att då börjar spreta direkt. Man släpper tidigare överenskommelser eller analyser och så får vi en, och så får vi bråk om frågor som det inte nödvändigtvis är mest konstruktiva.
Kalle, du behövde gå förr eller senare, men om du har tid för en fråga till så får du hugga på det. Jag tänkte höra, vad tror du, hur kan det här förbättras, institutionen? Vad hade du helst velat se?
Ja, jag vet inte riktigt hur man ska förbättra det, om vi ska ta det så här snabbt. Däremot så, jag tror att mycket bygger ju egentligen på allmänhetens intresse och även medias intresse av det som händer. Och där tror jag att öppenheten kring Försvarsmakten och framförallt den verksamhet som Försvarsmakten genomför samt vad som händer runt omkring oss i närområdet. Det är den som styr egentligen allmänintresset. Vi ser ju nu med ryska påsken 1,5 år tillbaka att allmänheten förväntades ju någonting helt annat än vad Försvarsmakten och uppvisade och försvarspolitiken hade beställt. Alltså, allmänheten förväntades ju att det fanns en svensk incidentberedskap 24 timmar om dygnet, vilket ju uppenbarligen då inte fanns. Och lika så har det varit med andra sådana här händelser. Allmänhetens förväntningar, de har skilt sig väldigt kraftigt ifrån vad politikerna tror att det har varit för förväntningar då. Och det är väl lite grann det som har bidragit nu kanske då under våren efter att Ukraina-krisen och kriget seglade upp, att folk vill ha mer försvar. Det har varit väldigt tydligt i alla opinionsundersökningar som har genomförts att intresset av ett starkt försvar har ökat. Försvarspolitiken som fråga har också ökat. Sen hamnar ju den oftast sist i alla fall, men jag tror ändå att det kan vara en sån fråga som får liksom på bägaren att rinna över. Det är den sista droppen då. Och jag tror att ju mer man öppnar upp kring vad som händer nära Sverige, så desto mer kommer intresset att öka. Jag hör ju till dem som bekant och som har varit väldigt kritiska till just hur man lägger locket på vad som händer i Östersjön, på Östersjön. Och den stora okända som vi inte vet, det är vad som händer under ytan. För vi kan ju tänka sig att om det först kommer kränkningar över Östersjön i luften där alla kan se det med radar och vi har incidentberedskap som ligger och följer efter och det förekommer diverse maktdemonstrationer mot andra länders flygvapen och det är en enorm aktivitet där. Hur ser det då ut under ytan där ingen har sensorer i tillräcklig mängd.
Nej, och det som sagt, precis, den diskuterar vi ju med Niklas Wiklund, skipper, i andra avsnittet. Just om bland annat Bengt Gustafssons artikel, så efterföljande ryska posten, där han gick ut och varnade om det. Men jag tror det är inne på något jätteviktigt där, just att folket och media behövs för att sätta tryck på politik i den här frågan. Men här kommer en fråga som jag funderar på, som är lite kritisk. Jag bollar det här till Kalle igen nu, för jag vet att han måste springa. Kan försvarspolitiken egentligen drivas utav folkligt tryck? Eller är det så att, som sagt, varan som man får ut av försvarspolitiken, säkerhet, är för abstrakt, och att det här är någonting man behöver, ska man säga, statsmannamässiga politiker att ta tag i ändå, för att folkliga opinionen kommer inte belöna dem, utan man måste tänka att men det här är ändå rikets säkerhet, och vi måste ta i det här trots att det kostar pengar, trots att det är obekvämt. Det kan vara en liten motsättning där. Vad säger du, Kalle?
Ja, jag är väl lite grann inne på det hållet som du beskriver, att det krävs ett visst ansvar. Sen är det ju jättesvårt att avgöra hur mycket exakt, eftersom vi är trots allt en demokrati och vi ska förbli så. Det är en fungerande demokrati, och där är det ju folkets vilja som ska styra. Sen går det att tolka in lite mer hela tiden då, i vad folket vill, att man kanske då vill ha det här jobbskatteavdraget istället för att ha en flygflottilj till, eller vad det nu kan vara. Men någon form av ansvar som politiker, det måste man ändå ta, för att se till att det här är en långsiktig lösning. För vi vet ju att försvarsförmåga tar 10-15 år att bygga från beställning tills att det verkligen finns en operativ förmåga.
Nej, och precis. Så Karl måste springa. Tusen tack för att du medverkade. Det var väldigt kul att ha dig här.
Tack så mycket, kul att vara med.
Ja. Och då bollar jag tillbaks till Annika där vi var. Hur vill du reagera på det här?
Jag tror att det är nog omöjligt att hoppas att det skulle bli, beroende på omvärldsutvecklingen naturligtvis, men vi kan nog inte hoppas att opinionen skulle driva fram väldigt kloka avvägda beslut när det gäller försvarsmakten och säkerhet. Det tror jag faktiskt inte, utan då är det regeringsduglighet, aspekten, som kommer in istället. Man vill, även om man kanske inte är jätteintresserad eller insatt i Karls flygflottiljer, så är det så att man ändå inte vill att man ska slarva. Statsmakterna ska inte slarva med försvaret. Det tror jag är en ganska allmän uppfattning. Och det är det som Karl också var inne på. Det är möjligen det som kan få bägaren att rinna över. Och Moderaterna gjorde ju trots allt då, hur grundad den var vet vi inte, men en eftervalsanalys där man konstaterade att försvarsfrågan hade sänkt dem i detta val. Jag tror det viktigaste Hultqvist kan göra, eller smartaste Hultqvist kan göra som ny försvarsminister, det är att hålla igång försvarsberedningen nu och inte lägga den på is. Låta försvarsberedningen kontinuerligt jobba med den nära omvärldsutvecklingen. Låta försvarsberedningen omhänderta den här utredningen som pågår nu om Sveriges militära samarbeten till exempel. Han måste ha breda, han måste ha möjlighet att samarbeta med andra partier fortsatt för att få igenom någonting överhuvudtaget i den här frågan. Och då måste kanalerna vara öppna, och han måste ha en god relation till nyss nämnda Allan Widman i försvarsutskottet. De två kommer få prata mycket.
Nej, och jag tror precis som du är inne på, just att det är någon slags statsmannamässighet som måste driva försvarspolitiken. Och det är just det där jag ser det positivaste i försvarsberedningen. För där utbildar man ju ändå, måste man ändå säga, politikerna. Man tar dem och diverse delar av statsmakten och går igenom allt det här. Det här är vad vi får in. Det här är slutsatserna vi drar om det. Så får man, och det här vet ju du jättebra själv. Men om vi ändå kommer överens om att det här är bra, vad hade du velat sett annorlunda i försvarsberedningen?
Ja, som det blev nu i våras så var det ju försvarsberedande när det var som sämst, nämligen att allt upplöstes i aska och damm på en fjöttfråga faktiskt i sammanhanget om den kortsiktiga ekonomin, när man hade kämpat med att gemensamt beskriva Ryssland och den utvecklingen och var klara med den, och sen så blev det partipolitik och taktik som avgjorde på sluttampen. Detta är obegripligt och det får helt enkelt inte hända igen. Frågan är nu, är den erfarenheten så djupt rotad nu i partierna att ja, man lyckades underminera den här känslan av ansvar kring försvarsberedandet så mycket så att den har tappat sin funktion? Jag hoppas inte det, men det vet vi inte än. Och det beror väldigt mycket på Hultqvist, hur den ska omhändertas framöver nu.
Nej, och, på en viss mån så kan jag förstå personligen om han har tappat det förtroendet. För han fick ändå bland annat värnpliktens vilande genomkört med 3 viktors majoritet. Och just som du säger, innan försvarsberedningens slutrapport var en vecka innan, så kom alliansen med sitt utspel, vad de slog fast skulle ligga. Så det är egentligen frågan. Och där har ju speciellt föregående regeringen gjort mycket för underminerat blocköverskridande samarbeten. Men nu är väl egentligen bollen hos Hultqvist hur stor människa han vill vara med situationstecken och hur han vill göra här.
Ja, och till det kommer att han behöver andra partier. Det finns ingen majoritet med mindre än att han kan svälja i så fall denna förtret. Men det kommer kommunalrådserfarenheten in, är jag helt säker på. Då blir det viktigare för honom att nu ska vi lösa det här än att tänka, de var så jäkla, ursäkta, taskiga i våras, så nu ska jag hämnas. Det tror jag inte ligger för Peter Hultqvist.
Nej, det tror och hoppas inte jag heller. Men vad säger du om just som försvarsberedningen, en av problemen har ju varit att den har varit lite spretande. Efter några års vilande så kommer den tillbaks igen. Hade de mer regelbundet löst det här? En permanent försvarsberedning?
Den är permanent därför att den upplöses aldrig mellan uppdragen, utan den finns där. Och då är det väldigt mycket upp till ordförande i försvarsberedningen, som vi för övrigt inte vet vem det blir än. För det kommer ju också ändras nu framöver. Denna ordförande och försvarsberedningen kan ta egna initiativ. Ett av uppdragen har varit till exempel att bilda opinion eller delta aktivt i samhällsdebatten och så. Jag kommer inte exakt ihåg hur det formulerades när det begav sig. Men i alla fall, man kan kontinuerligt, helt självsvådigt egentligen, granska omvärldsutvecklingen och samla sig, kanske, ja, om det så skulle behövas, i en möte i månaden där man går igenom vad som hänt sen sist och så vidare. Det finns egentligen alla möjligheter. Och man behöver då inte något formellt uppdrag på det sättet från försvarsministern. Sen är det klokt att man får det, för att det ger tyngd och seriositet till det man sätter framför ögonen. Men ändå. Så det hänger också då mycket på en kommande ordförande, hur den personen vill göra.
Nej, men det är jätteintressant, och det hade säkerligen varit väldigt bra för försvarspolitiken, speciellt med tanke på att vi står inför ett nytt försvarsbeslut nästa året, och mitt antagande är att allt inte är utstakat i detalj fram tills dess, hur det kommer att se ut. Jag tror på den noten så frågar vi om du har någon avslutande kommentar på dagens tema.
Nej, inte mer kanske än ett kort påhåg på vad det du precis just sa. Här pågår nu ett propositionsskrivande, och där är det ett antal ingångsvärden som har gått till myndigheten, som då har att leverera ett underlag till det kommande försvarsinriktningsbeslutet. Detta är den gamla regeringens underlag och ingångsvärden. Nu får vi se, och det ska bli mycket intressant, hur man väljer att samarbeta över blockgränserna, kanske till tillägg eller ändringar i detta uppdrag, och hur man avser förankra i parlamentet den här processen framöver, innan dess att propositionen kommer klappad och klar på riksdagens bord. Det skulle bli mycket intressant att se vad man gör för vägval där från den nya försvarsministerns sida.
Ja, och det finns all anledning att återkomma till det. Tack så mycket för att du medverkat, Annika.
Tusen tack.
Och tack så mycket, ni lyssnare, så är vi på återhörande. Caught me guilty, taking the pieces of you.